Du tycker att det är en jätteskillnad mellan forskning och utveckling och kan därför störa dig på när branschbolag använder begreppet forskning felaktigt.
Ja, men lite faktiskt. Det tycker jag nog. Och ibland tror jag att man tänker att forskning ska vara en utvecklingskonsulttjänst. Vilket det ju inte är. Så det kan man också störa sig lite på.
Ett 7-årigt forskningsprojekt. Ja, så kan man också starta sin karriär i samhällsbyggnadsbranschen. Och det är precis vad min nästa gäst har gjort. Forskningsprojektet är nu avslutat och sedan några månader tillbaka är hon igång i sin nya roll som expert branschutveckling på Byggherrarna. Låt mig presentera Lilly Rosander. Varmt välkommen till Hela kedjan, Lilly. Vi träffades första gången för 3 år sedan, mitt under pandemin.
Är det så kort?
4 då? Ah, när var det pandemi egentligen?
Ja, precis. 4 måste det vara.
Ja. Så jag har ju helt okej koll på vad du har gjort de senaste åren. Men jag gick ändå in på Google.
Ja.
Och söker man på ditt namn så får man fram doktorand och man får också fram det 7-åriga forskningsprojektet. Och jag tänker att vi ska börja där. Hur kommer det sig att du valde att gå den vägen? Att liksom direkt efter studierna börja forska?
Det är lite kul att du frågar det, för att jag hade precis ett möte i tisdags på KTH med Stockholms bygguniversitets externa råd. Eller Sveriges bygguniversitets externa råd. Och det är alltså att alla universitet som jobbar med byggutbildningar går ihop och pratar om vissa saker strategiskt och sådär. Och då hade vi då en session som pratade om just hur vill vi ha mer av våra studenter som sen blir doktorander. Och då var det jag och en annan doktorand på KTH som presenterade oss själva och vår bakgrund. Och vi kan nog representera lite grann de 2 olika doktorandtyperna som jag ser. Den ena då är den andra doktoranden som presenterade. Han beskrev att han hade gått utbildningen, fortsatt som konsult och fick ett extremt stort intresse i en specifik fråga som man ville grotta ner sig i. Så där har man ju en typ av doktorander som är verkligen så här, får upp ögonen för något specifikt jättelitet tekniskt problem som man vill gå in i. Sen så finns det den andra doktorandklassen, om man ska kalla det, som ofta är då folk som har vänner, familj som har doktorerat. Så man har liksom kunskap om vad det är att doktorera och vad det är, hur den processen är, vad det kan leda till och så. Och jag ingår väl i den kategorin. Att jag har vänner och familj som jag har sett doktorera, som jobbar på universitet. Och att jag tyckte att det verkar väldigt kul och väldigt utmanande och väldigt personlighetsutvecklande att doktorera. Så jag har alltid liksom varit ganska sugen på att doktorera rätt tidigt i utbildningen. Liksom. Men sen vad jag skulle landa någonstans, det visste jag inte. Förrän jag började nästan närma mig slutet på min utbildning. Så, men det här vill jag söka mig vidare liksom, mot. Men jag har alltid haft i bakhuvudet att det verkar väldigt kul att få fortsätta studierna efter att jag var klar.
Men var det någonting som triggade igång det där? För att jag har ju också pluggat på högskola och all inspiration som vi fick ta del av. Ja, men det var ju branschbolag som kom och presentera allt ifrån nolleveckan till gästföreläsningar. Jag kan inte minnas att någon doktorand eller forskare berättade om det här gör jag, vill någon göra samma sak?
Och jag tycker att det är ett problem. Och det tycker jag är synd. Därför att för mig, alltså, det här är ju personligen, men jag tror att många som mig söker sig till forskningen därför att du har en, du vet vad det innebär att forska och det känns som ett möjligt karriärsval, så att säga. Du har sett andra göra det och du förstår. Medan för jättemånga som går på högskolan så är det något otroligt diffust. Alltså, vad doktorand eller doktorera, nej men det, vad är det? Då är man väl supernördig, teknisk, alltså så här, man har någon konstig bild av hur det funkar. Och jag tror att det finns jättemånga duktiga potentiella doktorander som inte ens tänker att det är en möjlighet. Så där tycker jag att vi skulle kunna bli bättre på högskolan att redan, alltså, bara som kanske om man är inne och undervisar en kurs som doktorand, att berätta att jag är doktorand. Det här är mitt doktorandprojekt och ja, det funkar så här och det kan ni också söka sen om ni hittar något kul eller om ni får en bra relation med er handledare för masterarbete eller sådär. Att det finns en sån öppning. För jag tror det skulle vara, det skulle ge andra typer av doktorander också. Det skulle kunna vara positivt.
Jag har ju släkt i utlandet och när vi pratar och ibland kommer man in på utbildning, att doktorera rankas ju betydligt högre i de länder där de bor jämfört med Sverige.
Ja.
Men okej, okay, så det här fanns i bakhuvudet att du skulle kunna tänka dig göra det.
Mm.
Själva frågan eller hypotesen som du sen kom att jobba med, och vi ska komma in på den, men hur kom den till dig?
Ja, alltså som sagt så läste jag lite statsvetenskap på parallellt med att jag gick KTH. Och i det skedet så fick jag praktik på UD, alltså utrikesdepartementet. Där jag skulle jobba i Agenda 2030-gruppen. Eller den gruppen på UD som skulle vara med och implementera Agenda 2030 i regeringskansliet. Så jag skrev mitt masterarbete om den implementeringsprocessen. Hur implementerar man Agenda 2030 i regeringskansliet helt enkelt, i regeringskansliets arbete. Och det här var ju då 2016, så det var ju när Agenda 2030 var rätt nytt. Och jag tyckte det här var väldigt intressant. Och jag tyckte också att det var väldigt intressant att alla är liksom överens om den här Agenda 2030. Det var ingen på regeringskansliet som tyckte det var dåligt. Men ändå var det så svårt att få till det här arbetet eftersom att det skulle vara så där integrerat, liksom spänna över så många verksamhetsområden. Och sen så då när jag slutade så var jag så här, vad ska jag göra? Och så var jag intresserad av att doktorera. Så jag hittade en doktorandtjänst som låg uppe på KTHs hemsida. Så. Super standard. Där det var ett forskningsprojekt som sökte doktorander som skulle titta på implementeringen av nya kontraktsmodeller för hållbar infrastruktur i Trafikverket. Och då tänkte jag, men gud, det här är perfekt för mig. Jag är ju liksom mark och vatten bakgrund. Jag älskar hållbarhet. Jag har tittat på det, förstått det här med implementering. Och sökte helt enkelt den doktorandtjänsten. Och det var det som då blev det här forskningsprojektet. Så på den vägen var det.
Men hur funkar det? Är Trafikverket med på ett hörn redan från början att vi vill att någon ska kika på det här och vi har tänkt att göra de här sakerna? Eller kommer alltså, du till ett blankt papper? Hur funkar det?
Ibland är det ju så att du har... Det beror lite på hur ens doktorandtjänst är finansierad. Alltså jag kom ju in i ett forskningsprojekt som redan var finansierat så att säga. Så då har ju de innan mig, de seniora, alltså mina handledare, utformat projektet som de sen har sökt pengar för och kan anställa en doktorand. Mitt projekt var då finansierat till hälften av Trafikverket. De har ju såna forskningsanslag, pengar. Och till hälften av Formas som är då ett så råd för, eller finansiärer för forskning inom samhällsbyggnadssektorn. Så det fanns ju en typ av projekt specificering. Men sen som det alltid är med forskningsprojekt så anpassas det ju sen till liksom verkligheten. Vilka frågor blir aktuella? Man kanske tänkte att så här, ja, men den här frågan kommer vara superaktuell och sen så kanske man går ut och pratar med folk och så här, ja, men den är ju inte så viktig men den här frågan är jätteviktig att titta vidare på. Så det har ju ändrats lite med tiden. Jag tror inte riktigt det blev resultatet är nog inte samma som kanske någon av oss tänkte när jag var på anställningsintervju där 2016.
Men så här, 7,5 år senare, vad kan man säga om resultatet?
Alltså jag tror att den största, eller det som jag ser som det största bidraget är just den långa tiden. Därför att det var ju då att vi skulle titta på de här nya kontraktsmodellerna och det var... Egentligen så kan man säga att det kom sig av att Trafikverket 2015 skapade en ny upphandlingsstrategi där man skulle anpassa upphandlingen mer utifrån vilket projekt som skulle utföras. Så att alla projekt skulle inte upphandlas på samma sätt så att säga. Utan om det var ett väldigt stort och komplext och tekniskt komplicerat projekt så skulle man kunna upphandla på ett annat sätt än om det var ett litet och enkelt och snabbt. Så. Och då i det här arbetet så sa man att de mest komplicerade och svårhanterliga projekten kan man upphandla i något som kallas för samverkan hög, kallade man det då. Och då ville man liksom kombinera ersättningsmodeller, kontraktsmodeller och upphandlingskriterier tillsammans med vissa då samverkansaktiviteter för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan entreprenör och beställare. Och det här var ju då att man helt enkelt gjorde det som två faser. Alltså du började med en fas där du tog in en entreprenör för att titta på projektering, alltså systemhandlingar. Och sen gå vidare till ett produktionsskede i steg två. Och mycket forskning som har tittat på just samverkanskontrakt eller hur man upphandlar samverkan och så är väldigt projektfokuserade. Alltså du tittar kanske på, och det är ju vanligt i branschen också, att så här, du har ett väldigt stort projektfokus. Alltså det är ett projekt som vinner kanske årets projekt. Alltså här lyckades man med samverkan. Och alltså i de här forskning, även där så har man tittat så här, okej, här har vi ett projekt som har upphandlats med samverkanskontrakt. De här sakerna var jättebra. De här sakerna var inte bra. Det här funkade inte och det här funkade. Och varför funkade det inte? Ja, men det var i det här projektet utvecklade man jättemycket förtroende mellan parter. Men det som är lite då, jag ska inte säga unikt, men det som skiljer då vårt forskningsprojekt lite grann är att vi har tittat på ganska många projekt. I studien ingår det 7 projekt. Och vi har kollat över väldigt lång tid. Så vi har hunnit med förändringar även på organisationsnivå. Och sett hur det påverkar samverkanen i projekten. Alltså att projektet är ju inte liksom en ö. Utan den har ju massa kopplingar till de organisationerna där folk hör till, så att säga. Så ett projekt i Trafikverket har ju kopplingar till Trafikverkets policynivå. Till Trafikverkets resurser. Och på andra sidan har vi ju liksom entreprenörer och konsulter som också hör till olika egna organisationer som påverkar hur de kan agera i ett projekt. Så att just den här tiden att få titta på så här, utvecklingen över tid, inte bara i projekten utan utvecklingen över tid i de organisationerna som projektet ligger i har varit väldigt... Där det här projektet har kunnat ge mest bidrag, skulle jag säga.
Men det är intressant, för 7 år, det är ju en... Man tänker att det är en tillräcklig tid för att kunna utvärdera saker och ting. Mm. Sen vet vi att med Trafikverket så finns det ju projekt som löper på betydligt längre än 7 år. Mm. Men under de här 7 åren, jag tänker att du har ju sett allt ifrån att våga införa ett nytt arbetssätt. Du har sett hur man utvärderar, hur man arbetar med input och utveckling under resan. Inbyggda bromsklossar. Går det att säga någonting om de här sakerna i Trafikverkets organisation kopplat till forskningsprojektet? Liksom hur bra eller dåliga är vi på att jobba med det här?
Alltså det var så intressant med det här forskningsprojektet och också det som var så bra med att vi hade ganska lång tid på oss. Att i början så tänkte vi nog, att det skulle handla väldigt mycket om projekterfarenheter. Och det har det ju gjort, absolut. Men det stora är väl att vi har sett egentligen alltså 2 utvecklingsprocesser. En på projektnivå och en på organisationsnivå. Där man kan säga att på projektnivå så har vi haft ganska mycket, jag ska inte säga problem, men vissa liksom konflikter och svårigheter i projekten. När de ska försöka att då omvandla den här samverkan hög eller samverkansupplägget i praktiken. Och det har varit väldigt högljudda konflikter i vissa av de projekten som faktiskt nu så här 7 år senare många har löst sig. För det är ofta så i projekt överhuvudtaget att det kan vara ganska svårt att sätta allt i början. Så vi har sett på projektnivå att så här, det har varit mycket jobb med att ta fram nya rutiner. Man måste hitta nya sätt att jobba. Det har varit svårt att förstå hur man ska organisera sig på ett bra sätt och sådär. Men mycket av det har liksom löst sig med tidens gång och hårt arbete. Men det som var intressant var att om man då tittar på utvecklingen på organisationsnivå så kan man säga att Trafikverket, som så många andra, jag ska inte säga att Trafikverket är unika här på något sätt, utan det här är ju ganska vanligt alltså fenomen inom offentliga verksamheter, att man är väldigt snabba på förändring.
Och när sa du precis att Trafikverket är snabba på förändring?
Ja, alltså på ett sätt. Okay. Ja, därför att när man då hade lanserat det här nya sättet att jobba och så insåg man att det här verkar inte funka så bra, då pausade man det lite inofficiellt, eller vad man ska säga. Man har inte gått, det har inte varit så att man har liksom gått vidare med samma koncept och utvecklat det, utan man har lanserat nya initiativ som inte är direkt kopplade till det här initiativet som jag tittar på, utan nu man har liksom fristående initiativ. Men det som vi menar på är ju att just med upphandling så kräver ju det en väldigt stor, alltså om du som beställare ska försöka förändra branschen så krävs det ju en väldigt lång, alltså det krävs att det finns en förutsägbarhet för marknadsparterna så att de förstår att okej, nu är det nya hos Trafikverket samverkanskontrakt för de här typerna av projekt. Ska vi ställa om vår organisation med rutiner, processer, personal, affärsmodeller för att möta de här nya upphandlingskoncepten eller strategierna? Om det hela tiden byts ut, då finns det ju inga incitament för en marknadsaktör att ändra sig. För att det är väldigt osäkert. Man vet inte att det kommer... Ja, men nu har jag ju satt upp hela min organisation för att kunna möta behoven i ett samverkan hög, men nu finns det inga samverkan hög kontrakt längre. Så man måste ju... Så på det sättet så krävs det ju att man är väldigt långsiktig. Men där tror jag att Trafikverket är en så himla stor myndighet som har så himla många olika ansvarsområden. Så det är inte alltid som det prioriteras i praktiken, så att säga. Jag vill verkligen inte låta allt för kritiskt mot Trafikverket, för det är alla som jobbar där som jag har träffat, det är liksom extremt kompetenta människor, och jag tycker att man gör ett väldigt bra jobb. Men så det är också det, så här, just med forskningen så kan man ju verkligen se att de här ständiga looparna, kan man säga, av att initiera förändring, det blir som en så här konstant reformering, alltså konstant reform i organisationsnivån, men i den faktiska verksamheten så händer det inte så jättemycket. Och det är väl lite det vi har kunnat se då över de här åren, att på organisationsnivå har det hänt väldigt mycket. Man har liksom startat nya initiativ, man har liksom varit lite skeptisk mot vissa, man har tyckt att samverkan är jättebra och sen är det inte så bra och sen är det bra igen. Men på projektnivå så har det, på verksamhetsnivå, då är det liksom tuffare på.
Så långsiktighet nämns ju ofta som en nyckelfaktor, men ibland kanske med ett kortsiktigt perspektiv. Att blev det inte bra första gången, då pausar vi.
Mm.
Och det är inte säkert att vi följer upp med en utveckling, utan vi kanske går tillbaka till hur det var innan. Kan du berätta om sådana element som du har sett på?
Ja, men, och det är väl exakt det som är egentligen huvudbudskapet i min forskning. Att det krävs mer än en iteration av utvärdering. Att, ja, men som sagt, att i början av projekten så var det ganska mycket som var svårt att lösa. Att så här, ja, men, aha, nu ska vi göra samverkan hög, men vi har inga processer för det här. Vi vet inte hur vi ska skapa gemensamma inköpsprocesser med våra entreprenörer. Det tog massa tid. Och det kunde ju då, eller man kanske började, man hade stora konflikter om hur man skulle se till att man fick ett riktpris som var bra. Men nu så här 7 år senare så har man ju som sagt tillsammans knatat fram ganska mycket processer som faktiskt funkar. Men på organisationsnivå har man varit snabba med att utvärdera kontraktsmodellen. Och de här första lite mer negativa erfarenheterna blev ju då en utvärdering att nej, men det här funkar inte. Och så tänkte man okej, men då i den utvärderingen så släpper vi det här och så går vi vidare. När man kanske egentligen, det här är lätt att säga, men alltså det hade ju kanske egentligen varit, alltså det hade varit viktigare kanske att så här, ja, men nu ska vi jobba med det här. Vad är det som inte funkar? Och hur kan vi förbättra det? Istället för att helt gå vidare med något nytt.
långsiktighet, systematik, samsyn.
Mm.
Det är ju en sak att prata om det i Trafikverkets organisation. Det är ändå samma organisation. Men om vi kollar på byggbranschen, om vi blickar utåt. Byggbranschen är ganska decentraliserad. Och är det någon trend som jag känner just nu, det är ju att den blir ännu mer differentierad, eller om man ska säga. Det blir ännu mer specialistföretag som gör en mindre del i kedjan.
Mm.
Är det här ett problem om man ska vara långsiktig, ha samsyn och jobba med systematik?
Ja, det blir jobbigare i alla fall, tror jag. Alltså, som du säger, alltså det är ju en väldigt decentraliserad bransch. Och det ser man ju... Jag har ju tittat på Trafikverket. Och bara inom Trafikverket så ser vi att det är en jättestor organisation. Och det finns olika delar av Trafikverket. Och hur ska de jobba ihop? Och hela det är en fråga. Den frågan speglas ju säkert i de här stora entreprenadföretagen. Alltså, där har man ju samma upplägg, att så här, det är projekten och det är central nivå. Och det finns säkert massa samsynsproblematik inom de stora entreprenadföretagen också. Och sen så har vi nu ganska mycket nya aktörer. Och som du säger, man liksom specialiserar sig ännu mer. Och det blir så här, speciella konsulter som alltid tas in väldigt... man är väldigt specialiserad inom sitt ämne. Och allt det här gör ju att det blir svårare och svårare att koordinera, såklart. Alltså det är alltid svårt att koordinera, men det är ju, man kan ju inte göra förändringar i byggsektorn om inte alla går åt samma håll på ett sätt. Alltså, för det ser man ju även i de projekten jag tittat på, att ponera att Trafikverket hade varit helt, alltså det hade inte funnits någonting att ändra inom den organisationen och allt hade varit perfekt, så att säga. Så ska man ju ändå ha en mot- eller medpart i massa andra organisationer som måste leverera det som behövs i projektet. Om de inte har förutsättningar eller affärsmodeller som speglar det man vill åt i ett samverkanskontrakt, så blir det ju svårt för Trafikverket oavsett hur man gör. Så ja, alltså det är ju, det krävs ju i byggsektorn att det finns såna bransch gemensamma överenskommelser. Det är ju på något sätt en grundförutsättning för att det ska kunna ske förändring. Alla måste liksom röra sig åt samma håll.
Ja, men jag tänker en fördel med att branschen är decentraliserad och man är differentierad och man är specialist, är att men då borde vi ha liksom bolag eller aktörer som är specialister och duktiga inom respektive del. Och teoretiskt då, om vi kan nyttja all den här kollektiva intelligensen då, så är det en fördel. Sakkunskapen är förhoppningsvis högre. Samtidigt som vi har en decentraliserad byggbransch, så har vi börjat bygga produkter också som har förändrats. Ett hus är ju mer installationstätt idag. Och ska vi kolla på det Northvolt håller på att bygga, eller nya kärnkraftverk, det är ju byggnader och anläggningar som de ser annorlunda ut. Så en ny typ av produkt. Ja. Vad kan vi säga om den utmaning som vi har framför oss? Det finns ju inte riktigt någon ägare, känner jag. Eller om det blir byggherren kanske. Men liksom, hur tror du att den här utvecklingen kommer?
Jag har faktiskt diskuterat med en kollega att det skulle vara ett väldigt intressant forskningsprojekt. Att så här, följa den självorganiseringen inom branschen.
Men det känns ju så lätt att säga. För att om man tar Northvolt som håller på och bygger komplexa anläggningar där de själva vill driva det. Alltså det är ju en utmaning nog. Ska de driva branschutveckling också? Jag får inte ihop det.
Nej, jag tror att det är mycket man måste... Jag tror branschen verkligen måste leverera nu. Min analys är också lite grann att branschen har under längre tid varit så där, ja, men det är så krångligt att bygga, och varför ska det vara så detaljerade krav och så där. Och sen nu när Boverket är så, ja men okej, men vi har inga detaljerade krav. Då är man så här, nej men vad gör ni? Ta inte bort våra detaljerade krav. Vilket kanske också speglar att just vissa delar av branschen pushar hårt för vissa frågor. Som andra delar av branschen kanske inte alls vill pusha för. Att det, även där är det ju så att så här, ja men vem ska ta ansvar för om det inte blir bra. Det är kanske inte alltid samma person, liksom samma grupper som vill ändra reglerna.
Vi är vid slutet av det här samtalet och frågan måste ställas. Saknar du någon kontraktsform i bygg- och anläggningsbranschen? Eller handlar det till 100% om vad vi faktiskt gör efter att vi har skrivit kontraktet?
Jag saknar nog någon typ av standardkontrakt för samverkanskontrakt. Det tror jag skulle vara bra. För att det är just de här hur vi fördelar ansvar och så. Och där kan vi ju titta på andra delar av världen. Alltså just till exempel Finland, så har man ju allianskontrakt. Och därmed ett helt annat upplägg. De har ju inga standardkontrakt på det sättet. Men där har man ju... Vi är ju väldigt fast i våra standardkontrakt så att säga här i Sverige. Alltså vi, när vi ska göra samverkanskontrakt så utgår vi oftast från AB eller ABT i olika konstellationer.
Ja, men alltså du kan ju kalla det för samverkansentreprenad utan att du gör något annorlunda.
Exakt. Och det är, tror jag, ett problem. Därför att då kan vad som helst vara ett samverkanskontrakt och vad som helst kan inte vara det. Och sen så kanske det skulle ta 7 år för BKK att komma fram till ett sånt standardkontrakt för samverkan. Men då hade man i alla fall gått igenom det. För nu är det ju väldigt olika i alla kontrakt. Eller i alla projekt som använder sig av samverkan. Det finns en stor vidd liksom.
Trafikverket ska ju testa allianskontrakt.
Ja, jag vet.
Ja. För 15 år sedan så hörde jag talas om IPD, IPD, Integrated Project Delivery. Mm. Och så fick jag se, så här såg det ut när man signerade det kontraktet. Det var ganska tjockt, men alla skrev på det. Mm. Det har inte jag sett något av i Sverige, det hade varit intressant.
Nej, men det är mycket mer likt ju allianskontrakt.
Okay.
Sen får vi väl se hur det blir med de här allianskontrakterna i Trafikverket. Ja, det ska bli spännande att se hur man gör det. För att nu har man ju fått en typ av standardisering kring det där i Finland. Men i början var det verkligen att man skrev det från grunden. Nu har man fått någon typ av standardiserat system för det. Men det var ju också, det föregicks ju också av väldigt mycket förarbete. Flera liksom år av att man hade konsulter från Australien som var inne och man fick en samsyn i branschen vad det gällde och sådär. Så jag tror inte det är något man kan implementera i en handvändning. Så jag hoppas på att det här blir mer...
Ja, det ska bli spännande att följa hur det går för Trafikverket. Jag skulle vilja tacka dig för att du var med idag.
Ja, men tack så jättemycket.